vecka till supervalårets allra första val. Landets alla politiska kommentatorer och politiker är i upplösningstillstånd. Man frågar sig om vem är det som kommer göra bort sig? Hur går spelet till? Vem är det som spelar det bäst? Men någon politik, det har vi inte sett så mycket till. PK-podden sänder i alla fall idag från en lägenhet på Kungsholmen. Det är långt ifrån det Bryssel som man vill ska skicka några politiker till, men nära de riktigt intellektuella samtalen som vi för i den här podden. Och i denna valrörelse där grisar och byggarbetare faktiskt står i fokus. Jag heter Gabriel Bergin. Jag sitter här med...
Ja, bland annat med mig, Carl Malmqvist.
Ja, och även med...
Och med mig, Hanna Servia.
Det är fantastiskt. Det här är alltså PK-podden, Sveriges bästa politiska podcast, brukar vi säga. Helt objektivt är det så. Det här är avsnitt nummer 36. Och som sagt, det är en vecka kvar till EU-valet. Det är där vi befinner oss. Det är svårt att lägga allt för mycket fokus på någonting annat. Men... det ska vi ändå göra. Vi ska allra först försöka ta oss an en nyhetssammanfattning. Är ni med?
Yes. Is it mucus? Is it mucus byxor time? Enkla nyheter. En ny taco köttfärs på i tacohyllan. Nej, men är det music som vi kommer göra det här med, eller?
Det är det. Varför frågar Hannes det här undrar ni som lyssnar för första gången? Varför skulle det vara music? Jo, det är för att PK-podden är lika intellektuella i musikquizet som vi är i övrigt. Vi har ett musikquiz när vi ska försöka prata om nyheter. Vi kan inte hitta någon annan sätt att ta oss an det. Det går till så här att jag spelar en låt.
Det här är också, va? Värdet av friskolan, alternativ pedagogik när man ska ta del av nyhetsflödet. Mm. Förut så hade man bara liksom den statsägda Rapport och Aktuellt. Nu kan det vara så här Waldorf-inspirerat liksom estetisk vinkel som ska få oss att lära oss vad som har hänt den här veckan.
Exakt. Och när TV4 lägger ner alla lokala nyhetsstationer så plockar podcasten upp och gör sin egen spin.
På. Från Kungsholmen. Detta obevakade hörn av världen.
Vi har faktiskt två lokaltidningar.
Det är bra.
Kan jag berätta.
Det är bra.
Det går till så här alltså att jag spelar en låt och den som först gissar vilken nyhet det handlar om, den är bäst.
Och man ska skrika ut sin favoritslogan i det här EP-valet.
Nej, man ska faktiskt skrika ut sitt favoritord som slutar med is. Apropå mjukis. Okej, okay, känns det okej?
Okay? Ja, det är okej.
Okay. Är ni redo?
Absolut.
Ja, då kommer den första här.
Globis.
Globis?
Ja, det är inget ord, men alltså, jag ska inte dra den långa historien. Vi hade några vänner från Göteborg här, och då hade han fått för sig att liksom allting heter någonting med is här. Det är typ såhär, åh, vi ses på Medis och någonting. Och då när vi gick där i Götgatsbacken och Globen tog upp sig, så bara, åh, Globis. Så, ja, well. Working 9-to-5, Dolly Parton,
ja.
Jag läste någon recension, hon fick 3 prickar i SVD, hon har släppt en ny platta. Jag tänker att det inte är den typen av liksom kulturjournalistik som vi ägnar oss åt här, utan kanske någonting arbetsrelaterat. 9-to-5, jag tänker Miljöpartiet återinför kravet på friår.
Det är du är liksom du tänker rätt, men det är fel. Vi har nästan ett försök eller?
Ja, okej. Okay. Jag kör en mix av ditt förslag och mitt förslag, så att säga, ta betalt för knorris, som är då en blandning av Ebba Busch ta betalt för knorren slogan och isen. Och jag tror det är att Göteborg har infört, är det inte Göteborg? Det är en kommun i alla fall som har infört 6 timmars arbetsdag.
Fel.
Uh-huh.
Det är att Socialdemokraterna har ställt krav på rätt till heltid.
Ah, ja. Det var väldigt fyndigt, Gabriel.
För en gångs skull.
Bra is du är.
Lådanställda lovas heltid inom kommuner och landsting.
Inte bara Sverigedemokraterna. Det är ju inga liknelser i övrigt, men det är ju många som lovar det, bland annat Sverigedemokraterna.
Har de lovat det i sitt här utskicket som folk lägger upp bilder på när de har lagt i toaletterna? Fyndis av er.
Nej, det har de inte, men i sin vårbudget. Eftersom de hade typ 300 miljarder att spendera enligt dem själva, eftersom de ska dra ner asyl och anhöriginvandringen med 90% bland annat. Då får man tydligen 300 miljarder enligt
dem. Men Socialdemokraterna vill lösa det med kollektivavtal. Ja. Vill SD, de vill göra det med lagstiftning eller?
Alltså, jag tror att de hade 2 rubriker, en rätt till heltid och en rätt till deltid. Vilket var typ att man ska få välja.
Jobb,
man bara, jaha, va? Ja. Antagligen lagstiftningsvägen. Nej, men nej, jag vet inte.
Det hade varit kul om Sverigedemokraterna hade, om de sparat så mycket pengar på att dra ner invandringen, de kastar ju inte ut dem som redan finns här, att de då hade lagt mer än alla andra partier tillsammans på typ SFI eller någonting. Bara, vi satsar mer på att ta hand om de invandrarna som redan finns här än vad ni gör.
Alltså, allvarligt, nu ska du ta det lugnt med vad du önskar. Det känns som en assmart grej. Alltså, de kan ju typ lägga en symbolisk summa av de här 300 miljarderna skulle de ju kunna, liksom, eftersom det inte är så himla noga för dem. Jag vet, nu är jag lite raljerande, men att det ska gå ihop, de skulle ju kunna lägga 15 miljarder på typ så här SFI och sen ha den argumentationen som de har när det gäller så här, vi hjälper människor på plats.
Okej. Ja, men det,
alltså, det vore typ smart av
dem. Vi klipper bort det.
Är ni redo för
absolut,
nästa låt?
Absolut.
Ja, det finns fler nyheter.
Ja, det finns många nyheter.
Det var det enda faktiskt som var det i hela världen.
Nej, det finns mer nyheter och den kommer här. Stop me, 'cause I'm walking out the door. You can take this job and shove it. I ain't working here no more.
Oj, det här är fyndigt. Nej, jag sa inte något.
Nej, okej. Okay. Men det räcker med en...
Ja.
Willie Nelson stämman.
Ja,
rätt. Den här är svår, den jag kan ge en ledtråd. Ja. Det är tvärtom.
Ja, okej. Rösta med Knorris. Nej, inte
det. Jag vill inte veta vad det
betyder. Så betalt för Knorris. Är det att I ain't working here no more, att man åker, är det att de här kvinnorna i Nigeria kidnappade och sen så ska alla åka dit och hjälpa dem nu och så blir det att man ska så här, sparka Boko Haram i rumpan?
Ja.
Det var långsökt, va?
Ja, det var väldigt långsökt.
Jag kom på efteråt att det var ganska dåligt gissat.
Ja. Jag vet inte, är det att Centerpartiet vill avskaffa turordningsreglerna? Vad är...
Allt handlar inte om Centerpartiet.
Nej, men vad fan, jag gissade ju på någonting helt annat.
Ja, Sverigedemokraterna.
Och Miljöpartiet.
Ja. Och Miljöpartiet. Nej, det är Pfizer som säger take this employment and shove it till alla anställda på AstraZeneca i Sverige.
Bevara svensk läkemedelsindustri svensk.
Ja.
Från och med nu så tänker jag, jag kommer uppfinna en app som man kan gå på apoteket, så ser man om det är svensk medicin. Då är det tumme upp. Är det utländsk medicin, då är det tumme ner.
Ja.
Jag kommenterar inte. Okej, okay, sista låten då.
Ja, det är en tidigare. Ja.
Nu jävla koll. Det här är en väldigt bra låt.
Men är det vi-låt? Korvlåten? Nej.
Va?
Nej, det var inte.
Ja, men okej. Rösta med Gnuggis. Nej, rösta med Gnuggis. Det blir ännu fel. Det nästan, lät den som jag hittar på, men jag skyller också på Palkoma. Det är Ta betalt för Knorris. Och det är den här österrikiska artisten som vann Eurovisionsslagerfestivalen. Det var ingen... Eller så var det... Nej, okej, så här. Ta betalt för Knorris. Sanna Nilsson kom tvåa i... Nej, trea i Eurovisionsslagerfestivalen. Och varför sa jag det? Jo, för att det här var den låt som vann. Men du, nyheten var att Sanna Nilsson kom trea.
Nej, det var bara att det har varit Eurovisionsslagerfestivalen.
Ja, så det var så fruktansvärt roligt.
Det blir också säga, jag skiter väl i vad Sanna Nilsson kommer i den här jävla tävlingen. Det är väl helt ointressant.
Nej, men var inte sån nu, Gabriel.
Va?
Jag var inte så jävla...
Var inte så internationalistisk.
Antinationalist.
Nej.
Ja, men jag njöt.
Jag vet
denna
inte hur Sanna Nilssons låt lät. Så att,
hade den varit bra den. Så här, den låter så här. Ja, och nu har någon som ska klippa det här klippt in den. Bra, härligt för er. Visst var den bra?
Tydligt svensk låt.
Ja.
Svensk prägel.
Ja, det var bra. Det var en kul och rolig program, bra underhållning.
Men jag... Säger du nu bara så här, du låtsas att du har sett det för att du tycker du måste liksom ha sett det som...
Nej, jag såg det. Jag hade
uppsatt politiker eller har
nej,
du sett det?
Nej. Jag såg det, men jag ägnade nästan mer tid åt att ligga i soffan och vara inne på Twitter samtidigt, för att där sker ju underhållning. Alltså Twitter kan folk kritisera, men det har höjt många TV-upplevelser för mig. Folk är fruktansvärt roliga och konstiga.
Det är lite som Agenda, om man är inne på Twitter samtidigt som Agenda går på TV. Ja. Är det någon någonsin som skriver någonting positivt på Twitter när det är Agenda? Det har jag aldrig varit
jo,
med.
Jo, folk skriver ju, och Reinfeldt visar tydligt hur viktigt det är att finansiera allt krona för krona. Hashtag jobbvalet. Eller
har de kommit på det själva?
Jobbvalet.
Allihopa samtidigt, samma fras.
Visst har de det.
Thunderclap. Var det någon socialdemokratisk thunderclap? Sanna Nilsen är bra trots det nya kalla hårda Sverige. 25 000 tweets samtidigt, ja. Identiska.
Men vad heter det? Det blev så extremt. Det är ju ändå intressant, för många var ju så här på Twitter: ja, Europa är inte redo, men det vore i alla fall kul om vi i Sverige kunde visa att vi är öppna, medan ryssarna och resten av Europa liksom är så himla trångsynta. Nej, chi fick ni. Typ alla röstade på artisten. Konkita. Ja, artisten. Mm. Men det var ju också väldigt intressant att följa. Men
gjorde ryssarna också det?
Ja, men där var det ju grej att ryska folket röstade bra. Ryska jurygruppen sa inte bra. Men har du, Gabriel, som ändå är den...
Jag måste bara informera liksom om att nu lägger sig Carl på golvet.
Ja, han kanske är så himla taggad för att prata om nästa låt som jag ska nämna i den här Eurovisionsslagfestivalen. Gabriel, du är en man som gärna gör analyser av samhället. Gärna feministiska sådana, eller robotmässiga. Mest feministiska. Har du sett Polens bidrag?
Nej.
Har du läst om det?
Nej.
Vad fan?
Det är tur att inte jag fick göra ett nyhetsquiz.
Ja. Du, Carl, har hängt med om Polens bidrag.
Jag letar febrilt här i minnet.
Ja, men tänk dig, du är
sen... Ja, Paul, ja, det var de tvättande kvinnorna. Just ja. Det var ju skandalbidraget, så var det.
Skandalbidraget, årets skandalbidrag. Polen skickade då en låt som handlar om polska kvinnor.
Handlar den om det?
Slaviska kvinnor kanske var. De är så bra på att laga mat och tvätta era kläder. Mm-hmm. Och sen så hade de väldigt lite kläder och väldigt stora rörelser när de tvättade och tjänade smör. Detta gjorde att bland annat Sverigedemokrater skrev: rösta på traditionalismen, rösta Polen, rösta inte på Österrike.
Skämtar du?
Nej.
Alltså deras officiella Twitterkonto?
Nej, Järnrörs Christian skrev det. Mm-hmm. Och då hamnade jag också i en lång diskussion med honom.
Jag trodde han skulle göra någon slags växel, för det verkar ju vara deras nya strategi att säga typ att titta, i Sverige så har vi kommit så långt i jämställdheten, vi kan inte hålla på kompromissa nej. Med EU.
Nej, här var Polen.
För det hade ju varit en annan poäng. Det kanske hade varit smartare.
Nej, Polen var bra. Och så kom vi in i någon lång sån här...
Vad säger Paula Biler om hans
kommentar? Det vet jag inte, jag pratar sällan med henne. Men jag vet inte vad det är. Men på något sätt så hamnar jag alltid och snackar järnrör med Christian Westling när han skriver dumma grejer till mig på Twitter. Och den här gången försökte han hävda att, men släpp det där, det var en liten grej för något år sedan.
Ja. Det känns som att du du fiskar på ytan, Anders, när du säger sådär till någon.
Hur menar att jag...
Ja, men det känns lite lätt.
Nej.
Och prata om järnrör. Nej.
Nej, det är klart att det inte är det.
Nej, okay.
Det är klart att det definierar liksom vissa saker etsar sig fast. Okej, okay, Gabriel, du ska säga snabbt nu vad du tänker på. Du får inte hålla på, det ska gå en sekund. Det första ordet du tänker på när jag säger den här politikerns namn, okej? Okay? Och så ska vi se hur fördomsfri du är och om vissa saker, om det bara skrapar på ytan. Jens Orback. Ja, du tänkte för länge. Du säger det. Du vet att det var det du tänkte säga.
Det var ett får. Hur gnäggar en häst?
Du hade tänkt säga häst. Om du hade bara gjort det.
Ja. Men Hannes, hästar, det är inte så mycket hästar i EU-valet hittills.
Nej, men det är mycket grisar ändå. Ja. Och det jag är lite fascinerad över att jag tycker
du är ju lite mer skyldig till det här. Som en av arkitekterna bakom Fredrik Fiedlers kampanj.
Jag älskar dig. Det är många, folk har liksom sagt det är kampanjgeneral och kampanjer och sånt där, men ingen har sagt arkitekt.
Arkitekt, ja. Inte arkitekt.
Ja, men det heter arkitekt. Okay. Jag vill gärna vara arkitekten bakom Fredrik Federleys succé. Det vill jag gärna vara. Nej, men ja, djurskydd är en av Fredrik Federleys viktigaste frågor inför det här valet. Man kan kryssa honom för ett öppet Europa.
Som nej, shut the fuck up.
Ja, det är klart vi är mer skyldiga. Men jag blev jag trodde inte att så många skulle ta efter honom. Mm. Vi satte agendan bra. Rätt agenda i Bryssel med Fredrik Federer.
Är han en envis journalist också?
Ja, visst är han, visst är han. Nej, men det är väldigt mycket djur. Och jag är förvånad över att det har blivit otroligt mycket.
Varför pratar vi inte mer om bankunionen? Det undrar jag.
Ja, eller ja, eller euron.
Det är ju komplicerad fråga.
Det är ju faktiskt någonting som EU-parlamentet har någonting att säga till om.
Ja.
Ja. Som kommer påverka oss.
Du märker ju vad det flyger när vi börjar snacka om det, så att
Okej, okay. Varför pratar vi inte mer om vem som ska bli EU-kommissionens ordförande, för det kommer ju parlamentet bestämma.
Det är väl debatt om det, eller när det här avsnittet sänds så har det varit en liten SVT-sänd debatt mellan kandidaterna, tror jag.
Ja, just det. Mm.
Då popcorn fram, hörni, eller griseknoar fram. Men det här med, jag måste ändå återkomma kort det här med djurskydd. Djurskydd bygger ju på en princip. För alla andra partier utom Centerpartiet bygger ju på att man ska vara snäll mot djur. För Centerpartiet bygger om snäll mot djur och likvärdig konkurrens för lantbrukare. Men snäll mot djur, får man inte, man får inte vara för snäll, för då framstår man som en väldigt dålig och oseriöst och konstigt parti. Mm. Att så här, okej, ge djuren större utrymme och inte klippa knorren. Det är bra grejer. Eller hur? Det är vi med på, så snäll får man vara.
Ja.
Låta djuren beta fritt. Absolut, så snäll får du vara. Strunt i att döda djuren. App, oj. Så snäll får du inte vara. Alla pratar om djurskydd, för att de är ett parti bara, nej men djurskydd, vi vill ha förbud mot kött i EU.
Mm.
Då får du inga röster. Då är du tokig och då är du revolutionär, är du kanske inte riktigt. Det vore konstigt, men du är ju extremist. Varför får man inte vara jättesnäll mot djur?
På gränsen till, alltså, revolutionär är kanske inte helt fel, alltså, det skulle ju vända upp och ner på ganska mycket av. Och då, vad skulle hända med McDonald's liksom?
Ja, men de har väl McBengt. Det är väl den här bönbörjan.
Men är det inte så ändå att så här, det beror på vad man har för mål, men om ens mål är att det ska finnas många djur som lever fina liv, då ska man ju vara en köttätare såklart. Alltså givet att annars hade det inte funnits de här djuren vi pratar om nu. Ingen hade ju bara haft en massa kor. Så jävla roliga är de ju inte liksom.
Nej. Mjölk är
det. Ja, okej, okay, mjölk. Ja.
Men det kan vara djurplågeri att överhuvudtaget föda upp de här djuren in i det liv som de har.
Ja, det är så här Schopenhauerskt, är det inte det? Liksom så här, när man väl är född så får man inte döda någon, men egentligen så är det en stor synd att överhuvudtaget se till att ett liv kommer in i världen givet
att världen är så dålig.
Givet sakernas tillstånd.
Förutsättningarna, framförallt framtidsförutsättningarna, ja. Kanske är alltid.
Ja. Är det inte så också, så han i True Detective vars McConaughey's barn, yeah, som hade dött där, han bara, ja, det var bra. Hon dog ung och lycklig.
Oh, fy fan.
Vilket kanske inte var en åsikt han hade haft innan hon dog.
Nej. Men vadå? Vilka åsikter är inte produkten av efterrationalisering? Liksom?
Nej.
Men vi har ju ändå djurskyddet kan man ändå säga, det är ändå den här valrörelsens hetaste fråga. Det är att byggarbetare och Laval, trots att det egentligen inte är en fråga för sossarna.
Kan man prata om att det finns några heta frågor överhuvudtaget?
Ja,
det är
djurskyddet,
en av de ljumma frågorna. Den som inte ligger på minus 278,1 grader, ja, eller vad fan det är som är.
Men finns det något land där hans liksom hypotetiska valfråga skulle kunna funka bättre än något annat?
Jamaica.
Vilken är hans hypotetiska valfråga?
Ja, vegetarianism. Inte döda.
Var jättesnäll mot djuren.
Indien limmar väl ganska bra. Om vi liksom annekterar dem på något vis eller typ återför dem till Queen Elizabeths välde.
Att använda liksom religiösa åsikter som grund för politiska beslut, det tycker jag är dåligt. Ja, du skulle säga frågor.
Ja, heta frågor. Och sen så var du inne på det här med att låta religionen styra vår mattes här. Men det här hade du kunnat ha som en nyhetsgrej. Och du kunde ha haft Härliga jorden som låt. För Lars Adaktusson har ju gått ut och sagt att K-et är det viktigaste i Kristdemokraterna för honom.
Mm-hmm.
Det var känsligt.
Vilket betyder kultur, eller?
Kulturdemokraterna. Nej, K som är kristna.
Jaha, att det är därför han har gått med just Kristdemokraterna.
Nej, jag tror inte det var så att han därför. Det är bara en bild som cirkulerar på Facebook att han citerade han säger så. Mm-hmm. Och då tänker jag...
Och han i sin tur citerade väl Angela Merkel som någon gång hade sagt att C-et var det viktigaste.
I Centerpartiet?
Ja. Nej, i CDU.
Jaha,
som är de tyska... Jaha, var det du? Okej.
Jag trodde det var något annat.
Demokraterna.
Ja, nej men Lars Adaktusson.
Christ, Demokraterna.
Så, ja. Det måste jag ändå säga, det är ju alltså han är ju om knorren är en ljum fråga. Är ju då Lars Adaktusson en ljum kandidat så tillvida att han är ändå det är ändå talats vid om honom.
Det måste man säga.
Ja. Ja. Och då vill jag att ni ska nämna tre valfrågor Lars Adaktusson driver. Nej, ni kan inte nämna någon.
Han fokar på utrikespolitik. Det har han ändå varit tydlig med. Exakt vad det innebär, det är lite mer oklart.
Ja, men han är i alla fall ljum. Han är bevis för att man kan vara ljum, nästan lite bubblande utan att folk vet vad han egentligen pratar om.
Ja, men det här är också känsligt för att sen kan vi börja gå igenom de andra partiernas listor och titta på hur heta liksom, hur mycket det kokar runt deras toppkandidater.
Nej, det kokar inte så mycket. Marita Ulfskog vill ha svenska villkor i Sverige.
Ja. Och Hökis är keep calm and kryssa Hökmark.
Ja, men jag vill ändå ge Larsis lite cred. Eller den kommunikationsbyrå som tog fram Kristdemokraternas valfilm. Fredrik Federley...
Lassis.
Förlåt mig?
Lassis.
Lassis. Fredrik Federley är kandidat för Centerpartiet som gått val på ett öppet Europaskap.
Men...
Okej, stopp och blej. Hans radioreklam...
Vi kommer kliva så här, blip! Mm. Varje gång vi nämner Fredrik Federley.
Ja, det är bra. Hans radioreklam har börjat gå nu på stora, i det stora delen av Sverige. Vem
ser radioreklam så?
Den avslutas med ett öppet Europa skapar välstånd. Väldigt bra. Men Lars Adaktussons film är genial. Den slutar med Lars Adaktusson för Sverige i Bryssel. Det är så jävla smart. Det är så roligt.
Vad är smart med det?
Det är så journalister avslutar sina reportage.
Ja.
Nisse Nilsson för Sveriges Radio i Peking. Ja. Det hade varit så kul om det hade varit någon annan kändis. Alltså det är ju journalister är ändå vanligt att gå eller, okay.
Vilken kändis hade du velat ta? Okej.
För att någon som skulle vara genomföra bra politik eller som hade kunnat göra en rolig valkampanj kring.
Jag tänker ju att jag vet inte varför men jag
kanske
tänker
att Wurst.
Ja. Hade inte E-Type varit en perfekt sverigedemokratisk kandidat till EP-parlamentet?
Till Sverigedemokraterna?
Ja, han bara, alltså, inte han bara hoppar runt i vikingakläder.
Nej, men Sverigedemokraterna profilerar sig med vanligt folk. Bert Karlsson är för obvious. Men Christer Sjögren, jättebra kandidat för Sverigedemokraterna.
Ja. Ian Wachtmeister var ju liksom ändå ganska poppis. Finns det inga fler adliga liksom gamla gubbar som är halvgalna?
Jo, men det har ju han friherren von Knorris, eller på att säga. Men han som vill skicka hemvärnet på alla vildsvin. Han har ju gjort något typ av intåg i politiken. Han kanske vi typ i Centerpartiet skulle kunna värva.
Jag är helt Centerpartiet har ju värvat Aktiestinsen.
Ja.
Det är ändå stort. Det är ändå stort. Men jag blev helt till med Christer Sjögren för Sverigedemokraterna nu. De skulle kunna, och så skulle de ha på deras affischer en viking i Bryssel. Och sen så vet jag inte hur deras låtar Sverige behöver mer leende ljusblå ögon eller något sånt där.
En sväng om i Bryssel.
Det krävs en viking för att svänga om i Bryssel.
Ja, skicka Sjögren och svänga sina lurvier. Ja.
Men hur ser ni på det här med kändisskap i politiken och sånt där? Alltså det finns ju ingenting som säger att en kändis per automatik skulle vara bättre än andra. Jag tror så här, har man varit samhällsjournalist, ja, men Lars Adaktusson är ändå påläst och kunnig och kan förmodligen få igenom saker på ett bra sätt och sånt där. Men en kändis per se är ju inte, alltså,
vi har ju pratat om det här med sport och musikmänniskor, ja. Och då var väl den allmänna känslan här, om jag får uttala mig för gruppen, att vi var lite försiktiga. Men som sagt, Adaktusson är ändå någon typ av annan kändis.
Mm. Jag menar, skulle Peter Englund, akademins ständiga sekreterare...
Han är ju inte en kändis.
Det är klart han är kändis.
Jo, han är känd, men han är inte en kändis. Alltså, när jag säger kändis så tänker jag ju liksom en... Ja,
kändis för dig. Kändis. Han är väl tv-kändis?
Från de 5 minuterna, okay, när han annonserar liksom vem som vunnit Nobelpriset i litteratur varje år. Eller vadå?
Ja, eller när han sågar Leninpriset.
Ja, men kändis, alltså, man vill ju ha någon typ av som är lite divig ändå i typ
Europaparlamentet. Björn Ranelid.
Men jag tror inte att man automatiskt, för man är divig, så tror jag inte att man gör sig bra som Europaparlamentariker. Man måste ju också kunna liksom förhandla och, du vet, medla lite och ta ett steg tillbaka och veta när man ska liksom spela på sin divighet och inte.
Tror du Björn Ranelid skulle vara en bra parlamentariker?
Nej, jag tror inte att Björn Ranelid vet när han ska spela på sin divighet och inte. Framförallt inte.
Nej, vad skulle han ha... Det krävs ett mirakel för att vända den europeiska trenden.
När man från Rompuy liksom slutar vara president, eller liksom, ja, president, vad heter det? En president.
Ja, ordförande för råd.
Ja, Björn Ranelid.
Ja.
Ja, visst. Visst. Däremot, rådet är det första könet. Nej, men jag tror ändå
när jag tittar på Europa så ser jag en hel kontinent av massa fantastiska människor som samlas som en fyrverkeri.
Vet du, så här
det är mer Bengt Fritjofsson i EP-parlamentet.
Ja, nu sätt en kork i flaskan för slöseriet eller så.
Ja. Jag ger EU 4 solar.
Oh, gud. Och sen så avslutas hans reklam då, för att spinna vidare på Lars Adaktusson så här: Bengt Fritjofsson, 3 polis. Okej, vad har vi mer för bra? Ja, men det här, nu är vi ändå på gång med bra, skicka bra kändisar. Det har varit mycket män nu, vi skickar mycket gubbar till Bryssel. Vi hittar lite kvinnliga, Kiki Danielsson till Bryssel.
Ja, men är inte det temat förutom grisknorrar? Är det liksom inte så här, alla håller upp den läskiga Brysselgubben liksom, den som man vill bekämpa. Nu vill vi tydligen skicka fler dit, men det är liksom grisknorrar och Brysselgubbar.
Jo, det är just därför så behöver vi hitta lite kvinnliga kändisar som kan åka dit och så att säga.
Vadå? Anna Maria Corazza Bildt är väl liksom en väldigt...
Hon är känd för att hon är här politiker.
Isabella Lövin. Ja, du vill att vi ska hitta kvinnliga kändisar nu igen, ja.
Nej, jag bara menar...
Mat-Tina.
Ja, det hade varit något för Eskil och hålla under armen. Eller vad
Bättre villkor för griseknåarna. Jättegott. Nej, det var lite dåligt ändå. Ja. Jag kom inte på så mycket bra, jag kom inte på en bra kvinnlig kändis som inte är journalist. Det jag är, vad gör jag för analys av det? Jag är dålig.
Ja. Ja. Camilla Läckberg.
Ja,
Sverigedemokraterna.
Ja. Inte Martin Melin.
Varför får Sverigedemokraterna alla? Alla är Sveriges kändiselite.
Det är de. Det är de som ligger bakom den här uppgången liksom. De samlas i ett mörkt rum och kommer överens om att svenska folket ska rösta på Sverigedemokraterna. Det är så det ligger till. Okej, det är ganska, det vore ganska konstigt om Sverige kändes lite satt och konspirerade att alla ska prata, lyssna på Sverigedemokraterna. Men Hannes, igen då, du som är någon typ av jävla EU-valsexpert, har det hänt något konstigt för dig hittills i valrörelsen?
Ja, folk har velat prata politik. Ja. Man blir alltid lika förvånad.
Ja.
Men, nej, men det konstigaste som har hänt, det roligaste som har hänt, det här måste jag berätta för er. Ni kommer bli glada, tror jag. Eller så kommer ni bli arga, jag vet inte riktigt hur ni kommer ta det här. Jag var på debatt i Jönköping i måndags och pratade EU-frågor.
Ja, jag blev förbannad direkt.
Varför åkte du dit? Varför, ja, eller varför du inte fick följa med och sitta och äta varmkorv i Nässjö? Mm. Åh, det är så jävla god korv i Nässjö. Nej, men så här.
Nässjö, bra ställe.
Har du stor erfarenhet av Nässjö, eller?
Jag är ju till hälften, härstammar ju från Nässjö.
Jaha, se där. Här, vänskap byggs live i PK-podden. Då vet du kanske att man kan byta tåg i Nässjö till Jönköping och där debattera EU-frågor.
Ja. Efter Nässjö är en gammal tågknutpunkt.
Ja. Det är
ungefär som Avesta.
Det låter rimligt. Det låter rimligt. Nu kommer vi få mejl.
Precis bredvid tågstationen finns Hotell Högland. Högsta byggnaden i Nässjö.
Jaha. Se där. Ja. Då går vi vidare.
Men den heter inte Högland för att det är en hög byggnad, utan för att det ligger på Höglandet.
Ja. Det var ju... Mycket fyndigt. Jag hade nästan velat ta in på Hotell Högland när jag, för jag blev så glad för vad som hände efter debatten. Då hade jag kunnat...
Nej, åt korv.
Ja, jag åt korv före debatten. Men efter debatten kom en kille fram till mig och sa så här: hej, jag måste bara tacka dig. Och jag bara, åh. Först så tänker jag så här: oj, oj, oj. Nu har man flyttat väljare. Nu kommer man säga, du, jag har länge tänkt begå en skolskjutning, men efter att jag hade hört dig så ändrade jag mig. Eller sådär, det var ju inte
jag. Jag gillar att du avslöjar hybrisen här. Ja.
Sen tänker jag, han kanske kommer säga att han kommer rösta på mig, eller fast det kan han ju inte göra och sådär. Men, och sen så såg jag att han hade SSU-knapp, då tänker jag, kommer han nu demonstrativt ta av den, kasta den i marken och bara, jag är inte längre socialist. Du har fått mig att bli liberal och tro på fria marknader och fria individer. Nej, vad som händer är att jag måste bara tacka dig för PK-podden. Oj, tänker ni nu, vad händer där? Jo, då sa han till mig så här: tack vare PK-podden tog jag modet till mig att engagera mig politiskt och gå med i SSU.
Bra jobbat.
Dubbla känslor inför det här, såklart.
Alltså, jag visste inte hur jag skulle reagera. En del av mig, en väldigt stor del, blev väldigt, väldigt glad. En annan del kände bara, jag måste ställa massa frågor här. Men jag vet inte vilka riktigt jag ska ställa.
Ställer du någon fråga?
Avskräckande exempel är också bra exempel.
När jag sträckte fram och skakade hans...
Kardan. Du släckte fram kardan.
Hans, jag vet inte vad han är, varför från Jönköping. Om du hör det här så får du gärna höra av dig och bekräfta om du kanske är från Jönköping eller om du kanske till och med är tillverkad på ett hotellrum på hotell i Höglandet. Men jag skakade hans tass, vi utbytte några fraser, han sa hälsa till Gabriel och... Gabriel och...
Sa han så?
Nej.
Nej, okay.
Nej, han sa hälsa till Gabriel och Carl.
Ja.
Väldigt sådär, direkt kom det.
Yeah.
Och jag blev så himla glad. Mm. Så här i efterhand, jag blir gladare och gladare. På något sätt så här, hade han blivit så här: ja, jag blev centerpartist tack vare dig. Då hade jag känt så här: fan vad lättlurad du är. Hur kan du tro att du blir centerpartist efter att lyssna på oss tre? Men nu blev han ändå sosse.
Ja.
Och det tycker jag var fint.
Ja, men när det får sjunka in så det är mer och mer tar över en positiv känsla. Och det säger också, det är väl, nu ska inte det här bli någon sån här internt personalmöte för liksom PK-podden AB, men alltså, det hoppas jag att det framgår. Syftet är ju inte att alla ska tycka exakt som oss, eftersom vi inte har en enhetlig åsikt heller, som tur är. Så det är väl fantastiskt.
Ja, och det fick man reflektera lite vad som får en att gå in i politiken egentligen. Mm. Jag gick in i politiken mycket för att jag gillar möten. Nej, det gör jag verkligen inte. Jag gillar politik för att jag tycker det är häftigt att vara en del av samhällsförändringen. Å andra sidan har jag inte påverkat många beslut liksom de facto. Jag sitter i ett bolagsstyrelse och bestämmer om så här, ja, exempelvis bygger nya studentbostäder och sånt där. Ja, det är ju att påverka samhället lite grann. Men jag har ju varit tjänsteman, visserligen har jag påverkat besluten då, och sen nu förbundsordförande så är jag ju mer lobbyist. Men jag har ju inte tryckt på knappen någon gång. Så. Och sådär. Så att, men det jag gillar med politik som politikens hantverk. Att resonera sig fram till bra saker, att övertyga andra om att den här vägen är rätt, att vara engagerad i frågor för att förbättra saker och ting. Det kan vara, jag vet att, jag tror jag kanske har sagt det förut, men när mitt liv närmar sig slutet av, när slutet av livets parentes närmar sig för mig, då kommer jag vara oerhört engagerad på det hem där jag förmodligen bor och styra upp saker och ting. Jag vill bli Sveriges mäktigaste dementa person. Det vill jag bli.
Det låter jävligt obehagligt.
Jag inser hur det låter. Men det låter också som en bra film.
Ja.
Någonting för filmseken i PK-podden nummer 1375.
Ja, exakt. När våra barnbarns barn från Nässjö sänder filmcirkeln, så bara, ja, men den här dokumentären av Hannes Hervieu, Sveriges mäktigaste dementa man, den kan vi följa. Nej, men, men därför jag gick i mycket politik, för att jag älskar förändring, men också för att man gillar hantverket. Och då undrar jag återigen, vad var det med PK-podden som fick honom att komma in? Vi framstår som ganska haveristiska. Jag kan tro att folk lyssnar på oss för att de tycker vi ibland är lite lustiga. Det är så mycket självinsikt tycker jag ändå vi har. Men vi är ju inga Martin Luther King som liksom bara, åh, nu ska jag vara med och förändra världen här. Det är kanske det som är fördelen.
Det är tvärtom.
Vi är
ganska cyniska om politikens förutsättningar och möjligheter.
Ja, då kanske han blir så taggad på att men nu ska jag inte göra vad som dem.
Ja.
Eller så är det att man tar ner på en lättsam nivå och säger, men jag kan också.
Visar hur låg ribban är för att det kommer någonstans.
Ja, men om den där Hannes, om han får vara med och tycka, då kan väl jag också.
Ja.
Men Carl, vad fick du in i politiken?
Ja, men det här är ju ett problem, och jag tror att jag kanske till och med dragit det här tidigare någon gång i podden, att så här, man ska ju egentligen ha en väldigt fin story om att man kämpade för bättre skolmat i mellanstadiet, eller att liksom byta batterier i klockan på skolgården eller någonting. Jag ska fan villigt erkänna, nu är det,
jag har hört båda de där.
John McCain style, straight talk express. Jag gick med av helt jävla cyniska anledningar. Av den enkla anledningen att jag tycker om att bråka med folk verbalt. Och jag är alldeles för liten för att bråka fysiskt. Då får jag alltid däng. Så det var liksom ett sätt att typ tuppa sig och liksom debattera som sport mer än ämnena.
Gör det ju ganska bra.
Ja, men så jag säger inte att det fortfarande är min drivkraft, för det är det inte. Men det var faktiskt så jag blev politiskt intresserad från början. Och hålla på att tjafsa och provocera människor väldigt omoget. Så var det.
Gabe?
Jag trodde kanske att jag ville det också. Men jag har insett att jag inte alls är intresserad av att ha särskilt mycket avvikande åsikter än någon annan. Det funkar dåligt i politiken, vilket kanske också är att jag inte arbetar med det. Men jag tyckte nog att det var intressant med det som politiken handlar om, liksom samhällsbygget och beslut som man tar om, jag vet inte, ekonomiska system och olika. Ja, det ser ut som att ni sitter och somnar.
Nej, absolut inte.
Men ungefär, jag trodde bara att jag var intresserad av liksom det som politiken berör.
Du framstår som väldigt mycket smartare och mer visionär än både mig och Carl. Carl gick in på ett bråk och jag har fått ha möten.
Ja, det är ju tvärtom. Alltså, mitt engagemang blir någonstans jävla meta-engagemang liksom, som bara handlar om alltså det enda politiska jag har gjort är liksom någon skrift som jag och Carl skrev i allra, allra första början av vårt engagemang tillsammans.
Där skickade EU-kommissionen.
Vi skickade ett EU-kommissionen. Ett remissvar på ett white eller green paper, vad fan det heter.
Har ni fått svar? Har ni fått
nej, jag fick ingen svar.
Fy fan. Ja. Det finns ett demokratiskt underskott i EU. Kryssa för ett öppet. Nej, jag spinner lite på att ni blir så upprörda. Ber om ursäkt för detta. Men jag, den finaste anledningen jag hörde någon som höll på med politik var en ledarskribent som föreläste på en kurs jag gick, som sa så här: jag skriver för att jag vill hjälpa de fattiga och befria de förslavade folken.
Men då har man ändå hybris.
Ja. Men vadå, det är väl ändå någon form av, alltså, väldigt, ju längre man är med i politiken, eller så här, politiken är kanske som en, ja, vad är det som går upp och sen går ner?
En pannkaka eller en sol eller?
Jaha, du menar så? Ja, jag tänkte mer en graf.
Jaha.
Politiken är en konjunkturcykel, mina herrar.
En konvex graf.
Ja, en sinuskurva.
En konjunkturcykel. Att i början så kanske man är engagerad för mötena och bråken eller det ekonomiska systemet då, Gabriel, eller om man är du. Och sen så går det upp. Och då vill man befria de förslavade folken och hjälpa de fattiga. Och sen så går det ner, då vill man sitta kvar i sin nämnd. Det är därför man engagerar sig.
Och sen går det upp, för då vill man bli världens mäktigaste dementa person och förändra sin äldreboende.
Exakt. Nej, men, och så här, finns det, alltså så här, För du pratar, Karl, om att nu ska man ha någon fin story. För jag upplever ju ofta att folk vill lyfta fram antingen sin bakgrund eller hur man börjar med politik och sånt där. Och min, vi har pratat om mina landsbygdsalibin, som är att jag hade landställe typ. Trots att jag är centerparist så bryr jag mig ändå om landsbygdsfrågor. Det är lite svårt. Jag växte upp i en så här medelklass familj randomly. Jag har liksom inte behövt blanda bark i min risifrutti på helgen för att den skulle räcka längre och sådär.
Om man hamnar i ett läge där man behöver blanda bark i sin risifrutti, då har man fel taktik. För att risifrutti är ett oekonomiskt sätt att skaffa sig liksom blandmaterial till sin bark. Det måste finnas billigare sätt.
Ja, möjligt. Men man kanske då ändå behöver lite stöd om någon att prata med.
Ja.
Men så det är det.
Ja, det jag ska komma till är så här. Ja, nej, men jag har ingen med det.
Nej, men jag hade en helt okej uppväxt.
Ja.
Och det, du får cred om du haft en sämre uppväxt. Jag har också, hade inte heller de mest ädla motiven. Jag älskade samtalet och jag gillade politiken som verktyg. Och jag brann för jag ville att orättvisor skulle försvinna. Men är det på något sätt ja, men visst är det fint.
Orättvisorna, de så omhuldade men aldrig någonsin definierade orättvisorna som präglar samhället. Ja,
nej, men att vissa har mer än andra.
Ja, nej, just det. Nej, jag glömde.
Nej, men så här. Varför är det mer cred hur man startar? Det viktigaste är väl vad man, alltså så här.
det är som ett 100 meters lopp. Det viktigaste är inte vad man startar utan när man går i mål.
Ja, precis. Ja. Och politik handlar ju inte om att kämpa utan om att vinna. Kan du på en gång säga. Det är väl mycket bättre att någon kommer in, men jag egentligen så här. Göran Persson sa ju alltid att man är så kritisk mot karriärister. Ja, men om det är en smart karriärist, väljer jag ju den för en idiot idealist. Eller?
Men det här är ju också en falsk uppdelning. Det finns ju ingen, så här, det finns ingen nödvändigtvis ett motsatsförhållande. Det är klart att vissa människor är bättre än andra på liksom att antingen ha fina värderingar eller att vara liksom väldigt praktiskt doer-lagd. Ja. Liksom. Men det är väl, hej Carl Klyschan Malmqvist, men det är klart att man behöver en healthy dose av både liksom hantverksskicklighet och någon typ av värderingar som håller den på banan liksom.
Ja, ja.
Så man inte helt plötsligt börjar vifta med högra armen bara för att typ, det verkar funka.
Nej, jag har inte varit inne
på. Nej, men jag hade sagt att du ville, jag bara konstaterar.
Jag har sagt att du är inne på det.
Stort tack. Hörru, din gamla högerhandsviftare där borta. Lugna ner dig nu.
Ja, nej, men absolut. Får man högerhandsvifta i valrörelsen, tycker ni det?
Men det verkar olämpligt. Det tillhör inte god ton.
Nej. Och det får oss osökt in på det jag vill prata om nu.
Vad vill du prata om?
Jag vill prata om affischer i tunnelbanan.
Okay.
Och diskussionen om yttrandefrihet kontra, eller yttrandefriheten och dess eventuella gränser.
Mm.
Ja, ni har förmodligen,
finns inte.
Nej, lagens mening finns de ju i hets mot folkgrupp och förtal, ja, och lite annat.
Ja, men moraliskt finns de inte.
Nej, det är ju svårt att, hur ska du,
tycker jag. Det är min åsikt. Jag yttrar den nu i den här podden.
Ja, och då är min fråga så här, ja, om jag inte håller med, hur ska jag hindra dig? Jag klipper av din tunga, men du kan ändå försöka formulera dig. Du kan ju inte lagstifta bort tankar.
Nej, men du kan lagstifta bort alltså,
men du kan bidra tal. Dem.
Ja, ja, exakt.
Det var ju Ivar Arpi skrev på Neos blogg här om dels någon snubbe, jag tror han hette Hess kanske.
Rudolf.
Nej, ja, det är lite olämpligt. Jo, ja, en sverigedemokrat som skrev, kommenterade på någon Aftonbladet artikel om att så här, ja, muslimer funkar
inte. Det ligger i deras blod att våldtala.
Ja, exakt. Och jämförde med någon annan så här då mer islamistiskt lagd människa som tyckte att alla soldater i Storbritannien skulle dö och båda blev dömda och så där, och typ hade något problematiskt resonemang om det här med tankebrott och hej och hå. Det ligger väl någonting i det, men det känns som att yttrandefrihet har blivit, om jag får bara slänga in några till brandfacklor på den brand vi nu försöker bygga här. Det har ju kommit minst två andra grejer. En är relaterad till Sverigedemokraterna. Det är de här brevbärarna mot rasism som vissa då brevbärare som inte tänker dela ut SDs valmaterial, och vissa går så långt som att de tänker slänga skiten i papperskorgen. Och så har det ju brutit ut ett porrkrig mellan Feministiskt initiativ och Piratpartiet där
det har jag missat.
Ja, Feministiskt initiativ, det var Aftonbladet hade någon artikel där de var typ så här, många feminister vill typ förbjuda pornografi och då framförallt också på nätet, och sen då kom piratpartisterna ut och bara internet is for porn.
Nu och varför ingen använt den taktiken innan att försöka locka fram porren hos piratpartisterna.
Ja. Och på samma tema så är ju Grön Ungdom väldigt stolt över att de har lyckats få Miljöpartiet, eller i förslag till då valmanifest, när vi när det här sänds så kommer ju de väl ha tagit det kanske. Har de någonting i helgen? Ja, skitsamma. Det föreslås då liksom ett förbud mot sexistisk reklam.
Definiera det, definiera sexistisk för mig nu.
Jag måste bara säga, det är ju skönt för bra partier. De behöver inte göra några reklamfilm. De kan bara plocka musikvideon till.
Det är inte rent för porn. Rullar vi den. om igen.
Och det kommer bli så spännande om piratpartiet får över 1% eller inte.
Ja, men Hannes, nu ska jag inte så. Men, och jag har ju väldigt stor respekt för Henrik Alexandersson, Hax. Men han är ju gammal porrfilmskameraman också.
Nej, det är
väldigt...
det är sant.
Ja, men visste du inte det?
Nej.
Ja, men han kom ju ut... vad fan hette den här porrkungen som...
Milton?
Nej, han som typ ägnade sig åt en massa märkliga typer av liksom... Det var avföring och skit inblandat. Och det var väldigt... Det var starka indicier på att han inte behandlade då framförallt de här kvinnorna som var med i de här porrfilmerna särskilt bra. Och då tror jag att Hax var typ så här: jag var kameraman, det var hemskt typ.
Oj,
ja.
Jaha. Men alltså,
men the internet is for good and frivilligt porn. Kanske han tycker.
Absolut.
Ja, men brevbärarna som kastar SD-material, det kanske är lågt hängande frukt att säga det också, eller helt givet, men det är ju vidrigt.
Ja.
Alltså på alla sätt.
Fast jag tror inte att det är så lågt hängande. Alltså jag är lite, nu är jag är lite cynisk så här en vecka innan EP-valet. Jag tycker att fan, skärpning Sverige när det gäller de här grejerna. Alltså det är ändå, det är för många. Jag vet att det inte är så många, för att det, de hörs väldigt mycket, för att de är typiskt där skrika av sig. Men det är ändå många som tycker att det är så här rimligt. Mm. Bara, ja, nej, vi tar typ alla basala samhällsfunktioner och typ drar bort dem från Sverigedemokraterna.
Mm. Mm. Nej, det är orimligt. Men det är rimligt, men det, så här, det tycker jag också är helt orimligt. Och jag tycker att man kan inte hämta hem en diskussion om att man inte ska dela ut Sverigedemokraternas
valmaterial. Särskilt valmaterial. Inte om, men... man liksom också driver den här linjen så här: åh, hon, den där jävla barnmorskan som inte ville utföra aborter, hon ska hålla käften och kan hon jobba med något annat. Men om man är brevbärare och tycker det är läskigt att dela ut Sverigedemokraternas material, då har man rätt att kasta i papperskorgen. Nej! Fan, den här jävla liksom... Men... jag har inget vettigt att säga annat än det här är idiotiskt.
Ja, men och rent... Okej, okay, så här, men... Är det rätt eller fel av en brevbärare att slänga svenskarnas partis material?
Nej,
det är fel.
Hur, okay, vad, om det står, om man som brevbärare, så står det så här: vi går till val på att mörda muslimska barn. Är det moraliskt fel att...
Ja, men om någon ser det, så då anmäler man väl antagligen det till polisen, som får göra en utredning. Vem är det som står för det här? För det är ju någon typ av så här mordhot.
Okej, okay, jag drog det för långt. Det går ju att hitta du menar att det inte finns någon...
Jag tycker man ska få skicka brev med vilka innehåll som helst, ja. Och sen...
Ja, brev, men det är ju skillnad på brev och reklam.
Ja, men det här är samhällsinformation, kallas det ju. Och, så här, och då kan man så här, ja, och då kan man värdera det så här: vår samhällsinformation är mycket bättre än deras samhällsinformation. Ja, well, farlig väg att vandra. Jag ska inte bli den som nu börjar dra upp Stuart Mill on Liberty och så vidare. Att yttrandefriheten är ändå till för de obekväma åsikterna. Vi tre behöver inte någon jävla yttrandefrihet, för att alla tycker att Centerpartiet är så jävla menlösa, så ingen bryr sig om att vi sitter här och säger centerpartistiska grejer då och då. Det är ju för Sverigedemokraterna vi behöver yttrandefrihet.
Ja, men absolut. Jag tycker också, nu så här, jag försöker inte begränsa Sverigedemokraternas yttrandefrihet och sådär. Och jag tycker det är idiotiskt, de som kastar ägg på mig också, ni är dumma i huvudet som gör det. Men du tycker alltså att det, inte, att, så här, att det finns inga åsikter som är så pass fula att man ska kunna göra någon form av liksom civil olydnad, eller vad man ska kalla det.
Nej, men
alltså, om det finns ju rena nazister, tycker du att det är oproblematiskt att nazister affischerar?
Nej, men affischerar, vi kan ta den diskussionen också. Jag tycker egentligen att det är orimligt att politiska partier helt plötsligt får slänga upp affischer var fan som helst, när inte typ privatpersoner och företag får göra det. Jag fattar inte riktigt den grejen. Så jag tycker inte att de ska få göra det heller.
Men om politiska partier får affischera, så bör... Då, ja, men, och, oavsett vilken agenda,
ja,
man har.
Men då rör man sig ändå i någon typ av offentligt rum. Och då är det så här: vad är ett offentligt rum? Ja, jag vet, det är skitkrångligt att definiera. Men det är ju en annan sak än liksom så här. Brevbäraren ska inte vara det filter genom liksom vilket informationens typ rimlighet bedöms eller inte. Då har man liksom ordningsmakt och annat för det.
Det köper jag till 100%. Det köper jag till 100%. Och då är min fråga, ska man då heller, ska vi gemensamt inte bestämma, ska vi... Jag tycker det kan finnas, jag har liksom inte själv hittat, okej, vart går den här gränsen? Men jag tycker att det är ju...
Du tycker att det går en gräns någonstans?
Nej, inte för vad man får säga, men jag tycker att det finns...
Vad man får dela ut?
Ja, alltså du får ju inte...
Är det någon skillnad på om det är reklam eller om det är ett brev? Riktat brev?
Du menar att, alltså så här, har du brevet förslutet, ja, då är det ju liksom, brevhemligheten är ju... är väl absolut. Men det jag menar är, eller ja, det är den ju inte heller, om det liksom är att det eventuellt är... någon som har kidnappat ett barn som skickar, alltså fan jag vet inte. Det är klart det finns något tillfälle då polisen borde få ta någons brev. Men det jag menar är så här, att yttrandefriheten är ju inte absolut.
Nej, nej, men
så här... Och då menar jag, den är ju inte absolut, för det får inte förtala någon, du får inte... och sen så tycker vissa att man inte, att det hets mot folkgrupp är en dålig lag och allt, bla, bla, bla. Men det finns ju, vi har ju bestämt oss för vissa saker som man inte får säga, ja, i det offentliga rummet. Lalala.
Ja, men och så här, och jag respekterar att man kommer någonstans till en gräns där det börjar bli jävligt luddigt och svårt. Men är vi ens i närheten av det? Ser vi ens den på, liksom borta vid horisonten, den gränsen? Nej, det gör vi inte. Alltså så här, har du, nej, men Gabriel, du har fått hem det här SD-brevet och jag roade mig med att öppna det eftersom det var så jävla mycket stim om det. Läste brevet, läste ni det? Nej. Alltså det står massa idiotiska saker. Det står att EU inte ska besluta om lakridspipor och massa andra grejer som EU inte beslutar om. Det är massa myter. Och så står det typ så här: våra politiker är inte medietränade. Vi för allt som är bra för vårt land emot allt som är dåligt för vårt land. Alltså så här, sunkig retorik med massa så här,
halvfelaktigheter. Jag vet inte vad det betyder. Apropå vårt land.
Nej, men det är ju, det är ju inte ens i närheten av liksom någon mordhot eller vi ska mörda muslimska barn. Det är ju inte det som står här.
Nej, och det tycker inte jag heller är. Jag har inte sagt om att det är utskicket. Jag tycker att det här, jag har ju läst SL och Clear Channels policy kring deras reklam i tunnelbanan. Jag tror att man skulle kunna hänvisa, sen kan man tycka det är moraliskt fel att de, om den reklamen i tunnelbanan, att den inte borde sättas upp. Jag tror att man, SL och Clear Channel skulle kunna hämta hem i sina riktlinjer att den här reklamen är för, går över gränsen, eftersom Lindex inte fick skriva I love boobs på sin reklam. Sen kan man tycka det är löjligt att de inte fick göra det, men om man censurerar att det inte får stå I love boobs, då skulle det väl vara rimligt i sådana fall att inte få skriva stoppa det organiserade tiggeriet, om man anser att det liksom inte finns. Men det jag menar är så här, du sa att det inte, vi är inte ens nära en sån gränsprognos. Nej, det är visserligen så här. Men det är ju så här, till exempel så här, de svenska nazisterna eller nazistiska rörelsen ökar sin aktivitet. Ser du aldrig en problematik i vilka som till exempel demonstrerar? Att det är kan ett demonstrationståg i sig vara liksom ett hot och någonting hotfullt i förstår du hur jag menar?
Ja, men såklart, om de står och där någonstans, så kommer det då, kommer vi närmare oss den här gränsen där det blir lite svåra liksom principen. Om de står och typ säger så här: ta tillbaka Sverige med våld, alltså typ uppmanar till någon typ av white revolution, typ nu går vi ut och typ tar tillbaka våra gator. Ja, då börjar vi närma oss liksom uppvigling och liksom hej och hå. Och då är frågan så här, hur strikt ska det vara? Jo, men det är klart att det inte är oproblematiskt. Nej, svaret är nej, det är inte oproblematiskt. Det är det verkligen inte.
Och vissa hävdar
någonstans att där ramlar man antagligen över en gräns liksom, som där man måste ingripa för att förebygga att liksom. Ja.
Och vissa hävdar ju då att nazismen i sig är att man vill störta hela samhället och införa fruktansvärda saker.
Jo, men vi har också återigen, jag vill inte vara människan som är så här, alla är lika goda kolsupare. Men i Ung Vänsters program står att de är revolutionärer liksom.
Jo, men du,
ja, vad är det?
Nej, visst, men du jämför ju inte Ung Vänster med Svenskarnas parti.
Nej, men jag jämför dem definitivt med Sverigedemokraterna.
Ja, ja. Det får man såklart göra. Men det jag menar så här, att så länge vi...
Lenin syntes på 1 maj.
Ja, det är helt sinnessjukt. Alltså, det kan jag tycka är att demonstrera med Leninflaggor är ju väl, det är ju värre än att säga vi är bra, alltså vi är för allting som är bra och mot allting som är dåligt. Det tycker jag.
Tycker du det?
Ja, men det var, ja, men du förstår vad jag menar.
Nej, men och jag är ingen stor, jag har ingen stor tilltro till staten och så vidare som ni vet, men jag tycker ändå att så här, så länge det går, så ska liksom den här typen av grejer hanteras inom ramen för liksom våldsmonopolet och rättsväsendet. Absolut. Och polisen och ordningsmakten. Jag är lite orolig trots min liksom förbläs för anarkokapitalism liksom, för att människor typ tar egna initiativ. Nej. Ibland är det härligt med människor som, men generellt sett, ta inte så jävla mycket egna initiativ i de här frågorna.
Nej.
Ta, liksom.
Ja, jag är helt med på det. Jag bara menar, du har ändå erkänt att det kommer kunna diskuteras hur mycket nazister ska få demonstrera.
Ja.
Så här.
Ja.
Då menar jag att då har ju folk bara, då är ju inte yttrandefriheten absolut i det politiska, nej, rummet. Och då vi hävdar brevbäraren inte att den går där. För att säga.
Ja, men där, återigen så är det en skillnad på, för vi rör oss inte i det offentliga rummet, men liksom så här, det är svårt att, alltså om man är skattebetalare och pröjsar för tuben, så kan man säga att man är någon typ av aktieägare eller har någon typ av stakes/shareholder, att man då ska liksom få vara med och bestämma om det där. Det är inte brevbäraren, det är liksom inte brevbäraren som ska få bestämma det, på samma sätt som det inte är personer som klistrar upp reklamen i tunnelbanan som ska typ ta ett eget initiativ när det gäller att tolka vilka liksom reklamregler som gäller i SL eller inte.
Det kan vara så att om 30 år så är det här en diskussion som ingen av oss kommer minnas. Men...
för vi är utrotade.
Eller dementa.
Det finns också annat som vi inte minns här i världen, bland annat ministrar. Ibland pratar vi om sådana i PK-podden. Nästan faktiskt varje avsnitt pratar vi om ministrar som vi inte minns. Hannes, vilken är dagens?
Ja, dagens är på tema... Nej, ingen, jo, men på tema EP-val och valrörelse och så vidare. Så är dagens ministrar vi... inte minst en kvinna som var kulturminister 91-94 som 2004 sosse helt enkelt. Vem kan det vara? Jo, det är rimligt så som jag har sagt. Det är Marita Ulfskog. Då kanske ni säger, ja, man vet vem det är.
Ja.
Ja. Men, och, men var du helt säker på att hon var kulturminister?
Ja,
var du helt säker på vad hon har tyckt?
Jag har pratat tidigare om Marita Ulfskog och då har det nämnts att jag, konsumentminister.
Det har hon varit också.
Okay, ja,
tror, det är, i alla fall så minns jag i alla fall att den har varit. Men det jag bara menar är så här. Man
det här
vet
är lite
man
är. Ett avsteg från det här
nej,
segmentet.
Nej, för att jag kommer in på hur ett köttberg av ministrar flyter samman till att man vet att de har varit ministrar men kanske inte var de har varit. Göran Perssons regeringsår, de ministrarna, vi minns nästan alla dem, men vi minns ju inte vilka ministerposter de hade. Och jag har förberett ett test till er, oj, kära ni.
Det här är
oj, nu blev det jobbigt. Nu blev det jobbigt. Jag kommer då först att säga ministern och sen så ska ni säga, ah, han eller hon var minister för det där.
Mm. Och det här vi måste ju... inte sätta exakta årtal, va?
Nej, årtal behöver där... inte säga. Vi ska säga vad de har varit för ministrar. Vissa har ju varit flera ministrar. Ja, eller flera poster.
Jag vet flera lyssnare som är väldigt bra på att komma ihåg ministrar som
absolut
nu kommer förlora all sin
respekt.
Men ni,
ni känner till alla de här såklart. Vi börjar med Ann-Kristin Nykvist. Ingen av er vet vem det är. Det visste inte jag heller.
Nej.
Hon var jordbruks- och konsumentminister. Så då kanske inte Marit okay.
Marita,
ja. Marita, förlåt. Jordbruks- och konsumentminister var hon 2002-2006. Hon var...
va fan, var hon det 2006?
Helt sjukt, helt sjukt.
Vad hette hon?
Ann-Kristin Nykvist.
Det, det är förjävligt.
Nu, nu vet jag inte vad hon gör. Och det hör inte hit. Hon, hon, gjorde massa, hon gör massa saker som är säkert spännande. Vi går vidare, nästa.
Kan du inte bara typ ta Thomas Bodström?
Nej, eller någon, nej, 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 nej. Gunnar Lund. Ni vet inte det heller.
Det är så vidrigt.
Ja, men jag känner inte heller till honom. Men vi har pratat om honom förut, tror jag. Minister för internationellt valutasamarbete. Han var alltså bara minister för att förbereda inför ett eventuellt ja vid EMU-omröstningen. Så honom känner man inte till trots att det inte var så länge sedan. Vi går in på lite enklare då ändå, tror jag.
Men, förlåt, vilket, då, just det, då måste ha varit någon gång där innan
2002-2004, ja. Sen fick vi sitta kvar ett litet tag då, förordningen, ja. Ja. Vi tar nästa då. Den här måste ni kunna. Göran Persson hade, vi gör så här då. Okej, vi tar lite kända, så här. Det är ändå kul att prata om Göran Perssons regeringstid. Han hade tre finansministrar, vilka tre?
Ringholm, Nuder, Öst. Nej, vänta nu. Nu ska vi,
två, det är två rätt hittills, ja.
Ja, och sen den tredje var...
Han var gift med, eller är kanske gift med en framstående socialdemokrat nu. Han hade en relation med Ylva Johansson, eller har, jag vet inte om han har. Erik Åsbrink.
Just det.
Ja. Okej, okay, det var det. Då tar vi nästa fråga på det här. Vilka ministerposter har Bosse Ringholm haft i Lars, eller i Lars Leijonborgs regering, i Göran Perssons regering?
Utrikesminister.
Ja, det har han varit. Bosse Ringholm har...
Finansminister sa vi förut.
Exakt. Och han har varit en minister till, om jag har gjort min research rätt. Rätt.
Och han var... Nej, han har inte varit näringsminister.
Nej, jag vet inte. Nej, den är lite lurig. Alltså för att tänk, betänk att Göran Perssons regering, och det är det som jag tycker är så spännande.
Han, var han någon sån här skatteminister?
Nej, men han var vice statsminister och idrottsminister. Det är ju det som är det roliga med när sossan har ensam regering. Det flyter samman. Man behöver, vice statsministern har liksom inget eget tungt departement. Och jag är, det är det som jag tror är så här, det som gör, jag, om alliansen förlorar valet kommer sossarna inte bilda regering själva, och den här tiden när sossarna styrde själva kommer flyta ihop mer och mer till någonting konstigt, någonting man inte minns, någonting som bara var, de bara fanns där, tror jag.
Det jag säger bara här för att skapa mycket mer material för ministrar man inte minns, för det börjar få slut på sådana för riktigt länge sedan som man faktiskt inte minns, så nu kommer du börja kunna prata om Margot Wallström med alla avsnitt.
Nej, jag lovar att nästa...
Vad okay. Var Stegu Kulå egentligen?
Carl Bildt. Ja. Nästa minister kommer vara från 1800-talet.
Ja, ser jag fram emot. Mycket bra. Nästa avsnitt kommer inte handla om 1800-talet i övrigt.
Nej, men hur det är egentligen med nästa avsnitt? Kommer det bli ett avsnitt innan EP-valet? Eller?
Nej.
Nej. Nej, det blir inte det.
Nej,
nej?
Det blir inget mer innan EP-valet.
Nej.
Det här är...
Skyll inte på mig.
Avsnittet om EP-valet. Så att, har ni missat det, lyssna på det igen. Nu har vi ändå nått slutet. Vi får se vad nästa avsnitt. Det kanske blir en liten sammanfattning av hur EP-valet gick.
Det är halvtidsvila i supervalåret, som förhoppningsvis känns super och inte som typ supervaliumåret liksom. Att det ändå har hänt någonting kul. Jag vill ha en överraskning.
Ja.
Jag har en kryssraket.
Alla som lyssnar på det här får se till att skapa en kryssraket åt Carl, så att han har någonting att att vara glad för. Vi tackar så mycket för oss för detta avsnitt. Facebook, Twitter, iTunes framför allt. Ni vet vad ni har oss. Nu tackar vi för oss.
Även Ellen tackar för sig.
Ja. Och lämnar er med en liten sammanfattning om vilket år det här är.
De kallar det för supervalåret och gör det till ännu mer av ett jippo. De kränger politik, men vem tjänar på det? Min röst ska de aldrig sätta pris på.
Se igenom propagandan och rösta på det som känns rätt. Om inte för dig så för någon annan, kan det betyda hur mycket som helst.
Okej, så jag får välja mellan cancer och git. Det är ändå samma gubbar som styr dem. Till och med samma PR-strategi. Säger alla behövs VMI-platitud.
Fått så himla mycket gratis som de flesta bara drömmer om. Politiska partier jobbar hårt, du bara dömer dem och glömmer dem som byggt upp fundamentet där du står. Du beskyldig dem, men röstet tar en kvart var fjärde år.
Var fjärde år är det ett jävla skådespel.